En nyhet är att du nu kan förhandslyssna på alla avsnitt av den här serien hos Podme, helt utan reklam. Där kommer vi också framöver släppa ett nytt exklusivt avsnitt varje månad. Mer information om detta i slutet av programmet eller på podme.com. Det är den 8 mars 2018 i Rosens kapell i Vällingby. Släkt och vänner har samlats för att ta farväl av Ove. Älskad och saknad står det i dödsannonsen. Varmt var ditt hjärta och glatt ditt sinne. Ljust och soligt lyser ditt minne. För dottern Louise är omständigheterna kring dödsfallet oklara. De senaste veckorna har hon försökt förstå och sökt svar. Och idag, timmar innan hennes pappa ska begravas, har hon hittat något.
Och det här är ändå en dag som det bara ska förhandla om begravningen. Och så får jag liksom den här informationen.
Mitt namn är Carl Fridsjö och du lyssnar på en mörk historia, Svarta änkan. Del 2. Då är det hjärtat. Drygt 2 veckor tidigare, bara några dagar efter Oves död, har familjen bestämt sig för att samlas på Oves arbetsplats. En guldsmedsbutik i centrala Stockholm.
Hur jag skulle reagera när jag kom till platsen, det hade jag inte heller någon aning om. Ja, det är ju jättesvårt att veta liksom.
Louise har precis pratat i telefon med grannen Fredrik och fått information kring händelsen som hon har svårt att förstå. När hon kliver in i butiken, den plats som kanske allra mest förknippas med Ove, är de andra familjemedlemmarna redan där.
Hej, hej. Vad ska jag göra?
Ja, det är en ganska krystad och tyst stämning. Pappa är ju inte där liksom.
Oves fästmö Barbara sitter i ett rum lite längre in i lokalen. Louise har aldrig tidigare träffat henne. Hon dröjer sig kvar en stund i butiksdelen, samlar sig. Sen går hon in i rummet.
Så att när jag går in i det rummet, då ställer hon sig upp och tittar på mig. Ungefär som jag nästan kan se att hon försöker läsa av mig. Är hon arg eller är hon liksom så? Men jag börjar ju då med att ge henne en kram.
Det ingen av de sörjande familjemedlemmarna vet är att allt som sägs i rummet spelas in. Barbara har slagit på inspelningsfunktionen på sin telefon.
Och så säger jag, nu Barbara måste du berätta för mig, vad är det exakt som har hänt?
Men jag måste bara få, nu sitter du här, så jag måste bara få, jag vill höra din berättelse om hela lördagen.
Du är så superlugn jag bara kan för att få ur henne så mycket som möjligt. Så att hon inte ska känna liksom att vi på något sätt har något hus och något agg mot henne. Liksom.
Alltså innan vi åkte härifrån kände hon på huvudet och armen.
Barbara säger att Ove haft ont i huvudet och i armen redan när de åkte till landet på fredagen.
På lördagen är det.
Och sen eftersom att jag visste om de här sakerna som Fredrik hade sagt så kände jag att det här är följdfrågor som jag kommer vilja ställa, men jag låter henne få prata till punkt först. Sen kan jag få glida in med de här frågorna.
En av de frågorna är om Oves berusningsgrad.
Jag kan inte börja dricka på lördagen.
Det kan jag inte säga. Jag kan inte säga. Men han började dricka precis efter att vi gick upp och drog. Men
och vad drack han då? Han drack en öl?
Nej, han blandade jäger, öl, vin och en berg.
På lördagen dricker Ove sig full, berättar Barbara för Louise. Han blandar både öl, vin, jäger och whisky, trots att Barbara försöker stoppa honom.
Jo, sen skulle vi äta. Jag gjorde en liten fisk och så som han ville ha.
Och så inte riktigt
fullt. Då satt vi vid bordet då.
Och då var han redan full?
Ja, redan full. Ja, precis.
Så hon är ganska lugn och sansad till en början, men hon berättar inte så detaljerat.
Barbara rör sig fort fram genom Oves sista kväll. Hon beskriver hur han till och med sköljt ner sina mediciner med vin istället för med vatten.
Och han hade inte gjort det
värsta.
Det bästa, alltså ja. Det, att blanda sådana mediciner med alkohol.
Alltså, och så var han redan full.
Ja, han var redan full och så.
Men när började han säga att han hade ont i huvudet och handen då?
Det var alltså när vi åkte dit, fredag sa han till mig. Och när han körde, han gjorde så här. Så jag, vad hände? Ja, jag kramplade han.
Det var redan på fredag?
Mm. Och det var så. Mm. Men han var glad. Och sen ville han öppna en flaska vin. Ja, sa jag, men det räcker. Du har druckit så mycket. Men det gick inte. Stoppa honom.
Barbara berättar också om Fredriks första besök. Hur de hjälpt Ove in till sängen, hur han då gör på sig och att det enligt henne har hänt förut.
Vi tog honom till sängen. Men jättesvårt. Vi kunde nästan inte, för han bara så här.
Mm.
Och när vi tog honom till sängen, då bajsade han på sig. Då lade vi honom där. Och han sov, alltså han bara stämde ju då.
I sängen då?
I sängen, ja. Ja.
Istället för att rengöra Ove stänger Barbara dörren till sovrummet och sätter sig och kollar på en film.
Jag vet att jag blev ledsen vid ett par tillfällen, men lugn var jag hela tiden. Jag var till smalig arg.
Och när jag kom in för att byta kläder, den här flinnen, då sa jag till honom så här på benen. Ove, kan du flytta på dig? Jag ska lägga mig.
När Barbara ett par timmar senare återvänder till sovrummet och ska lägga sig i sängen märker hon att Ove är kall. Efter att ha låtit Barbara tala till punkt återvänder Louise till ögonblicket då Ove läggs i sängen.
Då måste jag bara få fråga dig, hur kommer det sig att du låter honom ligga kvar med bajs i sängen då? Eller hjälper honom ta bort det?
Men när ni drog in honom i sovrummet där då? Tog ni av honom kläderna då eller?
Nej. Ingenting. Hon bara lagt på sängen.
Jag tänkte att han bajsade på sig.
Jo, men tror du att nej, det går inte. Jag kunde inte. Jag tänkte när han vaknar. Och jag ville att han skulle säga själv när han vaknar. För ibland har jag det sådana dumma saker som jag säger så här. Då låter jag vara när han vaknar och han är utan alkohol. Då pratar vi och då måste han säga själv vad han gjort. Och det måste han sig själv. Mm. Så var det.
Barbara förklarar för Louise att hon inte gjorde rent Ove så att han, när han väl nyktrat till, själv skulle få se vad hans drickande gjort med honom.
Nej, han skulle få känna själv. Han skulle få se själv. Är det inte ganska ovärdigt att låta honom dö i sitt eget bajs då, frågar jag. Lika lugnt som jag hade varit hela tiden.
Ja, men det är att det känns lite ovärdigt. Jag tänker inte... Jag får en sån känsla, men jag tänker inte lägga det på dig. Och jag förstår din tanke. Han har bajsat på sig förr.
Nej, jag förstår dig. Och du får
bajsa på sig förr. Så.
Ja, han har gjort det.
Och det triggade väl igång henne, för då var hon jätteirriterad.
Eftersom du har...
Jag misstår inte dig.
Jag vill att du lyssnar på mig nu, ja. Okej? Okay? Utan att bryta mig. Du får säga vad du vill sen, men nu pratar du. Ni får tänka vad ni vill. Det är en sak. Här, jag kunde ha nickat. Och man... Allt vad jag ville. Öppna allt. Jag kunde göra vad jag ville. Men det är inte min stil. Jag är värt mycket mera. Jag har passerat mycket mera skit. Jag har förlorat mycket. Flera gånger mera än den här du säger. Om du inte vet. Jag har passerat på så mycket med min exman. Så jag vill inte ha sån skit. Därför jag kom hit. För jag kunde ha gjort så här. Här är nyckeln. Jag går. Konflikt, vad ni tycker eller vad ni... Jag skiter i det. För att jag vet vad jag är. Eller vem jag är.
Och efterhand kan jag tänka mig att då kände hon sig ganska pressad just i den frågeställningen.
Jag misstror inte dig på något sätt. Jag måste bara få känna att jag får höra din berättelse. Mm.
Jag älskade honom. Vet du varför? Och jag kan säga exakt. Ja, för att han... Det var inte såna kärlek som du vet, som unga människor. Nej, det var inte det. Utan... Han var den jäkla finaste person i hela världen. Och det där var dock med hit för att jag är likadan. Alltså inte likadan, men det är sådana människor som jag gillar och tycker att det är bra att vara med. För att då kan jag tänka att den här personen som är bredvid mig, han kan inte göra mig illa. Och det litar jag på.
Jag är jättetacksam för att ni har haft det den tiden. Jag tror att han har mått bra med dig.
Mötet i butiken ger inte Louise den klarhet hon hade hoppats på. Barbara svarar på frågor och berättar om hela dagen. Men precis som efter telefonsamtalet med Fredrik förbryllas Louise över det hon hör. Hon får inte omständigheterna kring sin fars död att gå ihop.
Från att jag hade som en liten tanke att han kanske har gått bort i en hjärtinfarkt till att hon nu plötsligt tar på sig att han är så plakatfull. Och jag känner, det kan inte stämma att han har druckit så pass mycket. Men jag menar, vad ska man göra liksom?
Trots att Barbara förklarat hur hon tänkt så är också detaljen att Ove lämnats liggandes i sin avföring märklig. Varför gör man så? Och vad säger det om Ove och hans nya fästmös relation?
Ja, det väcktes ju ännu mer frågetecken, helt klart. Det gjorde det verkligen.
Eftersom kontakten på senare tid inte varit så tät så vet Louise nästan ingenting om kvinnan hennes pappa förälskat sig i. Vem är hon egentligen?
Hon har berättat om livet på Kuba och hur det var under... Det hände en massa saker i samband med att Castro tog över.
Mannen som vi kallar för Anders är en person som vet en hel del om Barbaras bakgrund. Under 2012 och 2013 har de en relation och han följer med henne till hemlandet Kuba.
Jag har varit där och jag har träffat hennes familj och träffat... Ja, syskon, släktingar ganska mycket. Mm. Många släktingar. Många sådär. Och blev oerhört väl mottagen. Oerhört vänligt. Mm. Väldigt kärleksfull tycker jag. Och Barbara kan vara väldigt, väldigt kärleksfull. Väldigt omtänksam.
Den 1 januari 1959 sprids nyheten över hela världen. Castro emerged triumphant after 2 years of guerrilla warfare against the Batista regime. Fidel Castro har genom den kubanska revolutionen tagit makten från president Batista som understöds av USA. Universal International Newsreel.
His departure touched off wild rejoicing in the capital as the first elements of rebel forces entered Havana.
Det är i svallvågorna av detta maktskifte som Barbara växer upp.
Jag kan ju se att vem som helst som har varit med om det hon har varit med om skulle mycket, mycket väl vara djupt påverkad av det. Ja, en historia som hon har berättat för mig, det är att hon bodde hos sina farföräldrar, farmor och farfar. Och vid något tillfälle så kom amerikanska trupper in på gården därför att farfar hade gömt och gömde vapen för gerillan, motståndsrörelsen. Och de misshandlade farfar framför ögonen på resten av familjen. Men farfar gav aldrig ifrån sig. Han hade gömt vapen. De fanns där på gården. Men han släppte aldrig fram dem. Men jag vet inte hur gammal Barbara var vid det tillfället. Ett annat händelse är väl att hon berättade för mig att hon satt i farfars knä när han dog.
Och så. 50 år senare möter hon Anders på en fest hos gemensamma bekanta. Anders är singel och Barbara ligger i skilsmässa. De fattar tycke för varandra och inleder långsamt en relation.
En intelligent, kreativ, ville hålla på med, vilket hon gjorde och jag tyckte väldigt bra många gånger med mycket knappa medel, skapa ett kulturcentrum på Drottninggatan i Stockholm. Och som hon jobbar jättemycket, mycket ambitiös. Jobbar alltid. Och trevligt sätt för det mesta. Mjuk, vänlig.
Hon brukar säga att hon samlade på utbildningar eller titlar. Hon var ju författare och hela vägen där.
Jesper, som vi kallar honom, kommer träffa Barbara först efter att relationen med Anders tagit slut.
Tog du på allt i början?
Du gjorde det, ja.
Ja, det var bara, och det gjorde jag väldigt länge. Det var bara när det tonade upp sig lite för mycket där som jag började tveka. Kan det verkligen vara sant allt det här?
Han får också höra berättelser om hennes tidigare liv.
Hon berättade som sagt att hon var väldigt rik och att hon var född i Barcelona. Och en gång när vi åkte förbi Barcelona så visade det sig att hon kände inte till någonting alls om Barcelona, utan det var ju bara påhitt också. Hon sa bland annat att hennes mamma och hon hade bott där, och de ägde ett hotell som de hade döpt efter henne, som hette då Barbara eller Santa Barbara eller någonting. Och jag ringde till det hotellet också och frågade vem som ägde det, om de kände till på bakgrunden. Ingen hade någonsin hört talas om Barbara.
En bit in i relationen tycker sig Jesper förlägga mer och mer saker. Ädelstenar, klockor och bestick. Samtidigt har Barbara hamnat i ekonomisk knipa. Hon har skulder till kronofogden, men försäkrar för Jesper att hon snart kommer få ut 6 miljoner kronor från en gammal skilsmässa. Jesper lånar ut drygt 400 000 kronor innan han börjar ana oråd. Han bestämmer sig för att efterforska vad tidigare pojkvänner har att berätta om Barbara. Bland annat Anders.
Jag ringde honom också ett par gånger och vi pratade lite om, ja, bland annat att hon skäl saker. Och då berättade han om de här ljusstakarna då, som även hennes, som Barbara hade berättat om tidigare.
Det bedrägliga sättet, det kröper fram mer och mer under det att vi var tillsammans, eller umgick skulle jag vilja säga mer. För vi var ju inte tillsammans på det där sambosättet som du sa förut.
Anders kommer från en familj av antikhandlare och har ärvt två väldigt värdefulla silverljusstakar från 1700-talet.
Jag vet sedan länge att Nordiska museet har två par. Och sen tror jag det är något annat museum och sen så några i privat ägo. Jag tror att det är tre par som är i privat ägo.
Ett liknande par bjöds nyligen ut på auktion för nästan en kvarts miljon kronor. Anders minns ett besök av Barbara. Det är efter att deras relation tagit slut och hon kommer upp till Anders lägenhet bara för att få prata lite. Med sig har hon en svart väska.
Jag tror att jag gick hit i köket för att göra någonting, hämta te eller någonting sådär. Och sen så vill hon gå därifrån. Och det gick ganska fort. Jag antar att de plockade ner dem i väskan då och sen så gick hon ut. Och sen, jag såg inte det här först, men sen, ja men, var tog de vägen någonstans?
När Anders väl upptäcker att ljusstakarna saknas ringer han upp Barbara. Hon förstår inte vad han pratar om.
Och jag sa till Barbara, det går inte att sälja dem. Du kan inte gå ut och sälja dem. Inte offentligt i alla fall. Därför att de är så unika, va? Så att det går inte. Då måste du i så fall, om du ska sälja dem, måste du göra det privat. Det blir nog svårt, så jag varnade henne.
Och sen när jag pratade med så pratade han om ljusstakarna och då förstod jag, det var ju hans ljusstakare som han hade stulit.
När Jesper i sitt samtal med Anders får höra talas om de försvunna ljusstakarna förstår han att det måste vara samma par ljusstakar som han hört Barbara prata om.
Tagit dem i skilsmässan, sa hon. Och hon ville inte att de skulle komma ut på marknaden här i Sverige, så hon frågade om inte jag kunde sälja dem i Amerika eller i Frankrike eller någonstans utomlands.
För både Anders och Jesper slutar deras relation med Barbara i polisanmälan om stöld. Men utredningarna leder ingenstans och förblir en hemlighet för nya bekantskaper.
Jag tror knappt de tittar på det hos polisen, för de sa att det där är omöjligt. Och då så ringer jag och på något sätt så tar de upp det igen. Men det blir samma resultat då, att de håller borta från henne, säger de bara. Sen var det inget mer.
Furusund i februari är rofyllt. Inga sommarfirare och båtlederna är glest trafikerade, bortsett från de stora kryssningsfartygen på väg mot Åland och Baltikum. Det har gått en vecka sedan Ove gick bort och den här helgen har Louise och hennes mamma åkt ut till landstället.
För att liksom kolla läget och ställa i ordning lite och sådär.
Inne i stugan ser det annorlunda ut än sist de var där. En del av inredningen har plockats ner, bland annat flera tavlor som Louise vuxit upp med.
Han hade ändå haft det här huset uppe i Norrtälje i ganska många år. Säg 9 år eller något sånt. Och jag tänker att de tavlorna som satt på övervåningen, det var som ett litet loft med lite soffgrupp och lite så som ett litet vardagsrum. Finns ingen anledning, för skulle man just plockat ner tavlor där uppifrån helt plötsligt och ställa dem någon annanstans? Han har ju inte haft någon annanstans att ställa dem. De har ju alltid suttit där uppe. Varför skulle han plocka ner dem, men inte de andra tavlorna i sådana fall?
Grannen Fredrik kommer också ner och hjälper till att bära ut lite saker ur huset.
Och då berättade han då att det var några saker som Barbara hade ställt upp i hans garage, från pappas garage, som hon påstod var hennes.
Det är en elcykel, lite träningsmaskiner och andra saker som Barbara bett att tillfälligt få förvara hos honom.
Då sa det, är det nu så att det är hennes, då får det vara så. Men innan du kör bort någonting, så fotografera grejerna så att vi liksom vet, så att vi liksom har det svart på vitt att det här är saker som ni har tagit från pappas garage, så att det liksom inte blir något tokigt sen.
Under städandet passar de på att prata om det som hänt.
Och Fredrik går ju hela tiden också bara, gud, det är allting är så jävla sjukt det här liksom. Han fattar inte heller, och allting verkar så jäkla konstigt. Jag får inte gå ihop liksom. Så jag säger ju det, men vi måste ju liksom begära obduktion och så att man får veta exakt vad som har hänt liksom. Ja, verkligen, säger han också, så att han är ju med på tåget.
Natten var dramatisk och Fredrik minns det inte i stunden. Men senare ska han komma ihåg att det här är inte första gången någon pratar om obduktion i hans närhet. Faktum är att det diskuterades redan samma natt som Ove gick bort. Vi tar oss tillbaka till den natten.
Det tog ett litet tag innan läkaren kom dit. Men hon undersökte Ove. Och sen satte oss vid oss liksom vid köksbordet.
Natten ligger tät över Furusund, men i Oves kök lyser det. Barbara, grannen Fredrik och hans flickvän Alexandra sitter vakna, skakade av det som hänt, och pratar med läkaren. Alexandra minns samtalet.
Vilka satt där?
Jag, Fredrik, Barbara och läkaren. Och hon, ja, men hon ställde lite frågor, vi pratade om Ove. Bland annat kom det upp det här liksom att man kunde dricka mycket alkohol liksom ibland. Pratade lite om medicinerna som man åt, och jag vet att Barbara gick och hämtade några piller också och visade vad det var för sort. Och sen ställde hon frågan om obduktion. Och då sa Barbara att det inte behövdes.
Det behövs inte. Alexandra reagerar när hon hör Barbara tacka nej till en obduktion.
Och då sa jag det att ja, men det finns tre barn också. De kanske vill veta vad som har hänt sin pappa. Och då sa Barbara att ja, nej, men barnen kan få bestämma. Och då har jag för mig att läkaren sa någonting att ja, men ni behöver inte besluta det här nu, utan det kan ni diskutera. Ta beslut om sen senare.
Hon tänker på Oves familj, Louise och bröderna, som i stunden är helt ovetandes om det möte som pågår.
För de visste inte ens om att Ove hade dött. Och jag kände väl lite att de bör ju få liksom komma med sin åsikt. Och hade jag känt om det var min pappa.
Allt det här med Barbara och vad som hade skett, det låg lite liksom i skymundan en stund, för att det var så mycket praktiskt.
Louise hanterar sin pappas plötsliga bortgång genom att fokusera på allt som behöver ordnas och redas ut. Alla kunder som lämnat in smycken i butiken, dödsboet och förberedelser inför begravningen.
Men det är klart att allt av det som hon pratade om med mig, om hur full han hade varit och att telefonen var borta, allt det här låg ju och grodde. Så att jag kände att det kan inte stämma.
Samtidigt vill hon veta mer om vad som hände ute på ön natten den 17 februari. Dagarna efter Oves bortgång ringer hon runt och söker mer information kring händelsen. Hur ambulansutryckningen gick till och vad som sades i larmsamtalet. Det är i samband med det som hon får ett samtal från polisens dödsfallshandläggare.
Hon förklarade för mig då att polisen blir alltid inkopplad när det har skett ett dödsfall i hemmet. Så det är inte att de misstänkte att något brott hade skett, utan det var liksom så det gick till.
Polisen har inte varit ute i sommarstugan och inte hållit några förhör. De misstänker helt enkelt inget brott, utan ringer bara upp för att prata. Samtalet med dödsfallshandläggaren glider fort in på frågan om obduktion.
Det första jag säger till henne är väl egentligen att jag vill att det ska bli en obduktion och att jag vill ha svar så snart som möjligt. Och liksom fråga lite grann hur ser det ut i tiden för sånt här, hur långt det tar sånt här ens, man har ingen aning. Vad kan man förvänta sig liksom? Och då sa hon att det kan ta ett par månader innan man får provsvaren från obduktionen innan, eller liksom efter att den har blivit gjord.
Februari blir till mars. Rapporten från obduktionen ligger fortfarande långt fram i tiden. Men Louise fortsätter att tänka på hur hon kan ta reda på fler detaljer kring Oves sista timmar i livet.
Ja, jag har fått för mig att jag ska försöka få kontakt med pappas abonnemang då, som man hade på mobiltelefonen. För att se ifall det är så att hans telefon har använts någonting under den här kvällen.
Hon har gått och burit på en tanke. Den handlar om Oves telefon.
Tja, läge.
Ja, ska vi kolla bultar eller?
Ove ringer sitt sista samtal klockan 16.14. Det som tack vare grannen Fredrik råkar bli inspelat. Efter drygt en minut läggs luren på. Samtidigt har Barbara beskrivit hur Ove tappade sin telefon i snön under en vild motorcykeltur samma dag som han dog. Och sedan dess har den varit spårlöst försvunnen. Vi återgår till familjemötet i guldsmedsbutiken och Barbaras egna inspelning. Det är två detaljer i det som sägs som blir viktiga för Louise.
Vi satt vid bordet vid sextiden för vi planerade att vi skulle äta vid sextiden.
Men var han ute och körde motorcykeln då?
Eller maten? Innan, men det är inte lång utan det var bara till fredag.
Barbara berättar att Ove kört motorcykel innan deras middag vid sextiden.
Ja, lite. Och jobbade så väldigt så fort när han svände.
Och det var Lukas motorcykel han körde då? Eller var det den andra?
Det var den andra som han ville.
Stora?
Nej, inte den stora. Den andra som han ville visa Lukas.
Fyrhjulingen är röda?
En motorcykel.
En krossa.
Ja, precis.
Han fick igång den alltså.
Barbara är också tydlig med detaljen om vilken motorcykel Ove ska ha kört. Hans gula motocross. Men enligt grannen Fredrik stämmer det inte. Han berättar en annan version. Vi lyssnar igen på telefonsamtalet mellan Fredrik, Louise och hennes mamma.
Nej, men han valde ut med krossen. Var han inte.
Han har tappat sin mobil någonstans, säger de ju.
Vad sa du? En gång till.
Han har tappat sin mobil.
Har han? Nej, men fan, jag pratade med Ove. Gjorde jag i... Jag tror jag pratade... Vänta, jag kan kolla på min samtalsgrej här på telefon. 13 minuter över 4 på lördagen så ringde jag till... Eller ringde Ove mig, tror jag var. Ja, på sin mobil.
Vet du om han hade varit ute då med krossen?
Nej, men Ove berättade när jag var nere och lämnade resväskan. Han sa att han lånade startgas av mig för att få igång krossen. Men han fick igång den, men den dog direkt igen. Så han kom aldrig iväg med krossen, sa han till mig.
Men hur kan Ove ha tappat telefonen?
Hur kan Ove ha varit ute och åkt med den gula krossen om den, enligt Fredrik, inte gick att köra? Och var finns i så fall Oves telefon? Det är de här frågorna som lett Louise till att kontakta Oves telefonoperatör. Eftersom hon inte är polis och saknar egentliga befogenheter så dröjer svaret. Men den 8 mars, timmar innan Ove ska begravas, ringer det i hennes telefon.
Och då pratade jag med en person där på, om det var Tele2, säger vet du vad. Och då berättade han då att jo, men telefonen har använts under kvällen den 17.
Påtryckningarna har gett resultat.
Och vilken tid då, säger jag. Ja, den används vid 19.56, säger han som senast. Och det är det sista, sista samtalet som går ut. Liksom.
19.56. En dryg timme efter att Ove stupat under middagen har någon använt hans telefon.
Jaha, vart går det samtalet någonstans, säger jag. Ja, det var 2 minuter och 30 sekunder och det samtalet var till Kuba. Och då reagerade jag på en gång att jag är helt övertygad om att det är självklart att hon har ringt det här samtalet. För hon är ju från Kuba.
Känslan som Louise dragits med stämmer. Uppgifterna från telefonoperatören visar svart på vitt att Barbas version inte går ihop. Någon har ringt till hennes hemland långt efter att Ove blivit medvetslös och burits in till sängen. Rosens kapell i Vällingby är en byggnad som väcker vördnad. Jordnära färger, ekot som bara hörs i verkligt stora rum med hårda, kala väggar. Louise är här för att begrava sin pappa. Men bara ett par timmar tidigare har hon av telefonoperatören fått veta att Barbara inte talar sanning. Att hon måste ha ljugit om att Ove kört motorcykel och tappat sin telefon.
Jag blir skitförbannad såklart. Och det här är ändå en dag som det bara ska förhandla om begravningen. Och så får jag liksom den här informationen.
Nu tvingas de ses på begravningen.
För det första vill jag skrika ut till alla som kommer på begravningen för att alla ska få veta. Men sen vill man inte störa i, liksom man måste få ha sorgen och sen så får det liksom vara en annan bit här.
Under planeringen av begravningen har Louise berättat för officenten att det hänt mycket märkliga saker kring dödsfallet. Och att Barbara inte tycks vara helt sanningsenlig.
Så hon gav mig jättemycket stöd i början och sa att hon hade varit med om något liknande och sådär. Och sa att men är det så att de inte är gifta så ska jag försöka hjälpa er så gott det går. För då ska hon ju inte sitta på er sida av bänken. Liksom, utan då ska hon sitta på sidan där vännerna sitter i sådana fall. Men jag kan försöka hjälpa er liksom, att upprätta det till och med så slipper ni ta den konflikten. Det var jätteschysst, sa jag då.
På plats i kapellet går inte som de tänkt sig.
Men när vi kommer in på begravningen så propsar ju hon på att sitta längst fram och då även för att sitta först för att kunna få gå fram vid kistan först. Och farmor vill ju också att hon ska sitta nära för att hon menar på att de har ju ändå levt ett liv tillsammans så att nu ska hon få sitta här och låter det här vara så liksom.
Ett par meter från kistan och Barbara på första bänkraden sitter Louise. Hon kämpar för att släppa ilskan och försöker vara närvarande i stunden.
Det var svårt, var det. Men samtidigt så måste ju liksom, sorgen måste ju vara det som tar det största rummet. Liksom. Mm. Så att jag försöker att liksom inte titta åt det hållet. Jag såg att officanten var framme flera gånger och pratade med henne. Men att officanten sen mötte min blick ungefär som att det går inte. Jag har verkligen försökt. Och jag har visat, släpp det. Det gör ingenting. Vi skiter i det nu. Nu är det så här. Jag hörde utav andra som var på begravningen att hon tydligen hade haft ett litet skådespeleri med att slå i väggen och att hon var så himla upprörd ungefär. Barbara då.
Till slut inleds begravningsceremonin.
Hon sitter kvar där. Hon går fram först.
Händelserna under begravningsdagen gör Louise ännu mer angelägen i sin kontakt med myndigheterna.
Nej, jag vet att jag försöker ligga på lite grann. Jag tänker att man hörs man inte så finns man inte. Men det här är ju liksom det första som gör att jag känner att nu fick jag ett bevis på att telefonen var inte borttappad. Hon har faktiskt använt den.
Nu undrar Louise vad mer Barbara kan ha ljugit om. Hon berättar om sin upptäckt för polisens dödsfallsanläggare.
Men jag vet att jag tog upp det här med henne. Men Barbara har ju sagt att han har tappat bort telefonen. Men nu finns det ju liksom tydligt tecken på att hon har ju använt den. Hon har ju ringt till Kuba.
För handläggaren är det dock inget ovanligt att anhöriga i anslutning till ett dödsfall bråkar eller beskyller varandra för olika brott.
Nu väntar vi på obduktionen, sa hon. Och så låter vi den bli klar först. Och så får vi se liksom sen.
Det viktigaste för Louise är att få svar på hur Ove gick bort. Var det hjärtat, mixen av medicin och alkohol? Eller kan obduktionsrapporten visa något annat? Obduktionen är också lika viktig för polisen. Utan dödsorsak, ingen utredning.
Så att jag både ringer till avdelningen för där de gör obduktionen för att fråga om det ens har skett en obduktion och ifall de har skickat iväg proverna och lite sådana här saker. Lite grann för att piska lite. Men vi vill ha ett svar liksom.
Tiden går och ingenting tycks hända. Mars blir till april och april till maj. Och så plötsligt bryts ovissheten. Rapporten från Rättsmedicinalverket är klar.
Är man lekman så har man ingen aning om vad är det för någonting jag tyder i det här obduktionsprotokollet ens en gång.
Protokollet är detaljerat. 10 sidor om precis vilka undersökningar och iakttagelser rättsläkaren gjort.
man skär eleven och allt vad man gör. Det, är liksom, det blir lite obehagligt att läsa också.
Kvar i minnet finns dödsfallshandläggarens ord. Nu väntar vi på obduktionen så får vi se sen. Louise läser vidare.
Men det var just det här med att etanol i blodet var 0,47 promille. Och sen att det stod då att det finns ingen entydig dödsorsak.
Till slut kommer rubriken på sista sidan. Citat, undersökningsfynden och omständigheterna tillåter inte fastställandet av någon entydig dödsorsak. Oves kroniska sjukdomar, främst den avancerade kroniska hjärt-kärlsjukdomen, bedöms i hög grad ha bidragit till dödsfallet.
Jag reagerade mest såklart på alkoholhalten. Då tänker du att ja, men då är det ju en hjärtinfarkt. Men då stämmer det i alla fall inte överens med Barbaras berättelse. Men jag tänker att dödsfallsintyget, det är ju som det.
Dödssätt. Undersökningsfynden och omständigheterna talar för att dödsfallet orsakas naturligt till följd av sjukdom och därför ur rättsmedicinsk synpunkt bedöms som naturligt.
Jag vet inte mer hur jag ska kunna tyda det. Det finns bara en obduktion, tänker jag, och en typ av kontroll.
3 månader av misstankar och ihärdigt sökande efter svar har inte lett Louise någonstans. Hon vet att Barbara ljugit om delar av händelseförloppet. Men varför? Kanske handlar allt helt enkelt bara om en telefon och ett par försvunna ägodelar. Oves död bedöms ju ha skett naturligt.
Så att jag backade ju det och tänkte att ja, men då är det hjärtat.
Du har lyssnat på en mörk historia om Svarta änkan, del 2 av 5. Om du inte vill vänta en vecka så kan du lyssna på nästa avsnitt nu direkt hos Podmi. Där finns alla 5 delar tillgängliga för förhandslyssning. En stor och glad nyhet i samband med detta är att vi från och med den 25 november kommer erbjuda ett exklusivt fall varje månad. Och det här är bara för er som stödjer vårt arbete genom Podmi. Den första månaden är gratis och du kan avbryta precis när du vill. Vi vill tacka alla er som prenumererat via Acast, men det är inte längre möjligt. Utan flytta över till Podmi så lyssnar ni utan reklam och får dessutom 12 extra avsnitt om året, utöver förhandslyssningen. Ladda ner Podmi-appen nu direkt. Mer info finns i avsnittsbeskrivningen eller på podmi.com. Svarta änkan är en produktion från Just Stories, producerat av Joel Silberstein Hont och av mig, Carl Fridsjö. Klippning och ljudläggning, underton. Tack för att du lyssnat.